Tack Steffi och Marin för inbjudan. Fantastiskt. Tack för gästfrihet. Ni har kämpat bort oss den här helgen. Och skulle det vara så att ni på något sätt skulle liksom med era goda handlingar försöka muta oss, så är vi helt med, vi är helt sålda. Så tack för er gästfrihet. Och Lotta och Malcolm är här, tror jag de är där bak någonstans. Så att Lotta är min fru, som inte eventuellt har varit med på den tiden som hon var med här i Sion. Och gift med henne sedan 6-7 år tillbaka blir det. Och Malcolm som är 1 år och 4 månader. Springer omkring väldigt fort. Pratar inte så mycket ännu. Han säger mamma, mamma. Ibland säger han mer sällan pappa, pappa. Och så han börjar med några andra vokaler. Han kom mot mig springandes härom dagen och sträckte händerna mot mig och sa mamma, mamma. Så gick jag ner och pekade på mamma och sa, ser du mamma, mamma, så ska du springa till henne. Så tittade han på mig och sa pa, pa, pa. Jag vet inte om du någonsin har hittat någonting som du har varit färdig att betala väldigt mycket för. Någonting vackert eller någonting väldigt fantastiskt. Kanske som du aldrig har sett förut. Eller som du har verkligen sökt efter. Som du bara inte har kunnat låta bli att skaffa åt dig själv. Eller önska om du skulle ha råd att skaffa det. Vi var i Riga förra sommaren på semesterresa. Och råkade gå in i en G-Star-butik. Och deras kläder är inte de billigaste. Jag hittade de absolut snyggaste sommarbyxorna. De var de coolaste, bäst designade jag har sett. Och de hade till och med hela 30% rabatt, vilket är ganska sällsynt för G-Star-butikerna. Och jag tänkte att de här ska jag skaffa. Men till och med totala 30% rabatt så kostade de långt över 100 euro. De var inte ovärderliga, så jag gick därifrån, snygga coola sommarbyxor, men de fick bli i hyllan. Annat var det med en dansk kille som gick i college i Sydney. Jag och min fru Lotta, vi studerade på Hillsong College i Sydney 2 år. Det var en dansk kille som studerade där också. Och som du gör när du går på bibelskola, om du är singel så blir du kär i någon. Och han blev kär i en norsk tjej. Tyvärr så hade hon inget intresse överhuvudtaget för honom. Och han var en kille från danska landsbygden. Och tyckte att hon var så snygg, så trevlig att antagligen är hela college förälskat i henne. Han har ingen chans överhuvudtaget. Men han var strategisk, han råkade lära känna lite av hennes polare och några killar. Och han flyttade in liksom i grannhuset bredvid där som hon och sina tjejkompisar bodde. Och han flyttade in med några killar i huset bredvid. Blev goda vänner och hans känslor växte för henne. Och de blev goda kompisar. Han blev mer och mer övertygad om hon är en absolut kanontjej. Och de studerade närmare 3 år tillsammans. Och han fick sen mot slutet av studietiden ett jobberbjudande i Grekland av alla ställen. Och tiden gick mot sin slut. Han fick inte ur sig. Hur än han försökte. Han visste att hon var en fantastisk tjej. Han skulle vilja uttrycka sina känslor. Hon kändes som ovärderlig, totalt, värd allt. Men han fick det inte ur sig och han åkte iväg till Grekland. Och han sa att antagligen blev det där. Men han kan inte släppa tanken om henne. Han åker hem till Danmark till julen. Och det råkar sig så att hon åker hem till Norge, till sin hemort, också kring julen. Han känner Eddie från hennes hemstad. Så han bestämmer sig för att han ska göra en roadtrip med sin kompis för att hälsa på Eddie. Men egentligen så vill han berätta om sina känslor åt den här tjejen. Så de kör 1,5 dag upp till Norge för att träffa henne. Hon går i party mode, så hon börjar ordna en massa fester. Och de träffas, de går på bion, de äter middag tillsammans. De får på kaffen, men alltid ett kompisgäng. Och han är helt frustrerad. Sen mot slutet av de där dagarna han var där, så frågar han av henne, hej, skulle vi inte kunna få på middag? Och hon säger, ja, jättegärna. Bara du och jag. Så, va? okej, hon går med på det. Och sen ringer hon sin tjejkompis och jag säger att han bjuder mig på middag. Kan det vara någonting som, liksom, det här är ju jättekonstigt. Och hennes kompis säger, nej, ni är bara goda kompisar, ni har inte träffats på en lång tid och han vill bara catcha upp. Så de träffas på den här middagen sista kvällen och de börjar prata och samtala. Och hon berättar om allt som Gud har gjort i hennes liv. Hur hon just har satt igång en så här långtidsvisumansökan i Sydney. Hon har fått heltidsarbete, fast anställning och hennes liv är kanon. Och när de sitter på den här middagen så konstaterar han att om jag säger att jag älskar henne så kommer jag att förstöra hela hennes liv just nu. Hon har etablerat sitt liv eller håller på att etablera i Sydney och jag bor i Grekland. Så de äter middagen, han tackar för sig, säger inte ett ord och far därifrån och kör 1,5 dygn tillbaks till Danmark. Och hon ringer till sin kompis och säger, du hade helt rätt, det var ingenting, han ville bara träffas och snacka. Sen ber den här killen till Gud att, ja, men en chans till. Om jag får en flygbiljett till Sydney där hon jobbar, då lovar jag att berätta det åt henne. Och hur det råkar sig, han får en flygbiljett till Singapore och sen hans arbetsgivare så flyger honom hela vägen till Sydney i arbetsärenden. Och stunden kommer, de träffas, det är påskveckan. Han vet att det här är hans sista chans. Han har bett till Gud om han fick resan till Sydney. Så ska han berätta åt henne om sina känslor. Och den här gången har han lärt sig. Han frågar inte ut på en middag. Bara, hej, ska vi få på en kaffe? Och de får på en kaffe. De har trevligt. De samtalar. Och han säger, okej, jag ber henne. Vi går ut och går runt den här lilla kön. Och på den där punkten på kön så ska jag stanna upp och berätta det åt henne. Så gör de. De traskar runt den här kön. Sen stannar han upp. Jag har någonting jag måste berätta dig. Och så talar han 5 minuter monolog. Och hon står och lyssnar. Och är helt överraskad. Helt chockerad. Men de kommer överens. Okej, de håller upp kontakten. Ska se vad det blir. Det var liksom en chock för henne. Så det var inte precis som att hon ville att det skulle bli något mer i den stunden. Han åker tillbaka till Grekland. Men det växer fram ur det där. Så växer det fram någonting av kärlek. Hon flyttar till Grekland 8 månader senare. Ganska fort förlovar de sig och gifter sig. Och för honom så var hon alldeles priceless. För honom så var hon ovärderlig. Han var färdig att göra precis vad som helst. För att ens få berätta om sina känslor. Att dela sitt hjärta åt henne. Till vilket pris som helst, om det bara var möjligt, så ville han dela hela sitt liv med just henne. Och han fick göra det. Om du har Bibeln med dig, jag ska just komma till temat, så kan du slå upp Matteus 19 och vers 16 framåt. Matteus 19 och vers 16 framåt. Har du din Bibel med så kan du lite visa upp den. Vem har en old school pappersbibel? Ja, det är inte många, gratulerar. Vem har en new school? Du har Bibeln på din mobiltelefon. Det är bra. Kan du slå upp den och hänga med? Om inte så tror jag att du till och med kan hänga med på skärmen. En man kom fram till Jesus och frågade. Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa till honom. Varför frågar du mig om det goda? En är den gode och vill du gå in i livet? Vill du ha evigt liv så håll buden. Och han frågar honom, vilka? Jesus svarar, du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, hedra din far och din mor och du ska älska din nästa som dig själv. Då sa den unga mannen till Jesus, allt det har jag hållit. Vad är det mer som fattas? Jesus svarar. Vill du vara fullkomlig? Gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Säg åt din granne, skatt i himlen. Och kom sen och följ mig. När den unga mannen hörde detta gick han bedrövad sin väg. För han ägde mycket. Jesus sa till sina lärjungar: amen säger jag er, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Jag säger er, det är lättare för en kamel att gå genom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och när lärjungarna hörde det blev de mycket förskräckta och sa: vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa: för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Säg till din granne: för Gud är allting möjligt. Ännu några verser till. Då tog Petrus till ordet. Du vet, killen som alltid var först att ta till ordet. Han som var snabbast i farten. Se, vi har lämnat allt och följt dig. Vad ska vi få för det? Och Jesus sa till dem: amen, amen, säger jag er. Vid på nytt födelsen, när människosonen sitter vid sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 tronor och döma Israels stammar. Och var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar, han kommer att få 100-falt igen och ska ärva evigt liv. Amen. Ska vi ännu be tillsammans? Jesus, jag ber att du ska välsigna det här ordet idag. Jesus, jag ber att jag ska få tala, inte mina egna ord, utan det budskap som kommer från himlen idag. Jag tackar dig för att det ska få förvandla våra liv och att det ska få tala till oss. I Jesu namn. Amen. Den här berättelsen har två viktiga delar. Två olika separata bitar. För det första, den rika unga mannen som kommer till Jesus och frågar: hur ska jag få evigt liv? Och sen å andra sidan, Jesu lärjungar som själv tyckte att de redan hade betalat ett väldigt högt pris. De hade lämnat allt och de å andra sidan funderar att är det faktiskt värt allt det? Vad ska de få ut av att ha gett allt? Och de har båda frågor om sin egen framtid. Här är jag nu. Den rika unga mannen säger: jag har allt, men jag tänker på min framtid. Jag tänker på vad som ska komma. Jag tänker på hur ska jag få evigt liv. Och sen lärjungarna tänker också på sin framtid. De har gett allt, de ser på sin situation. Och säger att Jesus, vad med oss då? Vi har gett allt. Vad får vi ut av det? Vad ligger framför för oss? Och rubriken för predikan är svaret på bådas frågor. Priceless. Till vilket pris som helst. Det är ovärderligt. Det är värt allt. Så om du vill ha en rubrik så är det priceless. Ovärderligt. Och jag ska börja med den här unga mannen. Han som har allting. Han säger själv att han har levt ett fullkomligt liv. Och om buden så säger han att han har hållit dem alla. Det är en ganska bra självbild han har. Han har levt perfekta liv, han har hållit alla bud. Men trots det så har han den här frågan som gnager inom honom. Och han kommer till Jesus, han vet att Jesus är en känd profet åtminstone, mästare. Han har sina lärjungar. Och han har funderat hur han ska närma sig Jesus. Han vet att han själv inte har ett dåligt liv. Och så kommer han och frågar: vad ska jag göra för gott? Vad ska jag göra för gott, mästare? För att få evigt liv. Han är en man som har haft mycket framgång i livet. Typ alla pusselbitar på plats. Antagligen är han den som hade de snyggaste kläderna. Han var populär bland alla kompisar. Studierna gick säkert utan att lyfta ett finger. Och han fick drömjobbet direkt. Den typen kille. Han har alltid gjort sitt bäst och det har gått bra för honom. Han har hållit alla buden. Men samtidigt verkar han alltid haft den här känslan att det inte riktigt räcker till. Den här känslan av att någonting fortfarande som fattas. Och han kommer till Jesus och frågar: vad ska jag göra för gott? Han har en känsla av otillräcklighet. Oberoende av allt som han gör, han har hållit budena, allt som han har presterat, så fattas någonting. Och det verkar när han kommer till Jesus som om han tänkte att han måste göra någonting stort, någonting mäktigt, något speciellt. Och så kommer Jesus med the very basics. Riktigt det mest grundläggande i livet. Du ska inte mörda. Aha, jag har inte dödat någon. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Hedra din far och mor. Och du ska älska din nästa som dig själv. Och den killen måste ha varit förbluffad av Jesus svar. Överraskad, tagen på säng. Done deal, allt det har jag gjort, säger han. Vad mer? Vad fattas ännu? Och så ofta kanske vi har en känsla i livet att någonting fattas. Behövs någonting mer. Och då svarar Jesus. Vill du vara fullkomlig? Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Och kom sen och följ mig. Och den första frågan jag vill ställa dig idag är: vilka saker finns mellan dig och Gud? Finns det sådana saker i ditt liv där du hittar din självsäkerhet eller någonting annat och trygghet i framom Gud? Det kan vara din fantastiska begåvning. Det kan vara din ekonomiska välfärd. Kanske människor som du har i din vänskapskrets. Eller kanske någon specifik relation som är den som du i sista hand, när det kommer till kritan, vänder dig till och alltid litar på. Till och med mer än Gud. Eller kanske det kan vara din tanke att du behöver prestera någonting. Du behöver göra någonting stort som du hittar mellan dig och Gud. Den här mannen hade allt. Han hade antagligen ägnat sitt liv åt sin rikedom och vad han skulle göra med den, hur han skulle förvalta den på bästa sätt. Men han ville följa Jesus. Och det är väldigt uppenbart att hans rikedom var en väldigt stor och viktig sak i hans liv. Finns det någonting i ditt liv som håller dig tillbaka? Eller hindrar dig från att ta följande steg med Gud? Kanske bara ovisshet om hur framtiden ska se ut. Eller en känsla att om du tar ett följande steg så kommer det att kosta någonting för dig. Eller ibland kan det också vara det som att vad ska andra tänka om mig om jag går in i det här? Och det som Jesus säger till den här mannen i det här mötet. Mannen förväntar sig att han ska göra någonting gigantiskt, mäktigt eller någonting gott. Det som Jesus säger till den här mannen, när han kommer och frågar vad ska jag göra, vad är det värt, vad är Guds rike värt? Att det är helt ovärdeligt att få evigt liv. Att leva tillsammans med Gud, det går inte att mäta på något sätt, det är priceless. Det går inte att mäta i pengar, det går inte att mäta i gärningar, det går inte att mäta i prestationer. Jag vet inte, om vi skulle ha en auktion idag och du skulle fast få köpa, hedra din far och din mor. En del föräldrar skulle säkert betala ganska mycket för det. Inte vet jag vad det skulle vara värt. 5 000, 10 000 euro. Eller om du skulle kunna köpa åt dig att älska din nästa som dig själv, att du uppfyller det. Vad är det värt? 20 000, 50 000, jag vet inte. Men det som Jesus säger, när du har hållit alla buden åt den här unge mannen, det är att du har en skatt i himlen. Det är att du får del av det eviga livet. Det är att följa Jesus. Det går inte att mäta i pengar. Det är ovärderligt. Det är priceless. I Matteus 13 och 44 så säger Jesus: himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner det och gömmer den. Och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger. Och köper den åkern. Himmelriket är också likt en pärla. Likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla går han och säljer allt han äger. Och köper den. Sen för det andra. Om vi läser vidare. Så går Jesus. Vänder han sig till sina lärjungar. Och säger. Amen säger. Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Det är lättare för en kamel att komma igenom en synåls öga. än för den rike att komma in i Guds rike. Och när lärjungarna hörde blir de mycket förskräckta och sa, vem kan då bli frälst? Och saken är den att i en judisk kultur, eller i judiska kulturen, så är det helt självklart att vara rik är en välsignelse från Gud. Det är någonting gott, det är någonting som Gud har gett dig. Ingenting illa i sig, utan tvärtom en välsignelse från Gud. Och då får lärjungarna inte ihop det, om det är en välsignelse från Gud och det är så svårt att komma in i Guds rike. Då frågar man, vem kan då bli frälst? Lärjungarna, deras fråga är, hur blir det då med oss? What about us? Om det är så svårt. Och Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Och det är det andra jag vill säga att det är idag. För Gud är allting möjligt. Och min fråga är, att finns det något område i ditt liv eller någon sak där du helt har gett upp hoppet? Där du tänker att det kanske inte ens är möjligt för Gud själv. Åren går. Och man kanske hinner frågesätta mer än en gång om det svaret ska komma. I början så ber man förväntansfullt, passionerat, aktivt. Men i något skede så börjar man fråga sig om Gud faktiskt kan svara på ens bön. I Sverige så finns det ett radioprogram som heter Karlavagnen. Det kommer 10 på kvällen. Och det är ett program, de har lite olika teman och man kan ringa upp och berätta om ens eget liv eller vad som har hänt kring de här temana som de tar upp. Och för några år sedan så hade de ett jubileumsprogram och där de körde repriser från tidigare. Och där så spelade de upp olika bitar och bland annat en kille som då alltså tidigare har ringt in och berättat om sin hamster. Grejen är den att han och hans kompisgäng så kom på att man kan göra egna små fallskärmar. Och de byggde fallskärmar och så började de sätta olika tyngder i dem och testa hur det fungerar. Och de var i 10-årsåldern så som det går så spårar leken lite ur och någon kom på att hej, vi kan testa med din hamster. De gör en lite större fallskärm, de knyter fast den stackars lilla hamstern i snöre. Och så hej, gå ni ner dit, ta emot hamstern. Han sa, jag springer upp och släpper av den på taket. Höghus. Han går upp med hamstern och fallskärmen, klättrar upp på taket. Och han tittar på sina kompisar där långt nere och så släpper han iväg sin hamster. Och vet ni vad? Fallskärmen fungerar väldigt bra. Det som de inte hade räknat med är att det kommer en rejäl vindpust. Och hans kompisar står där och tittar hur hamstern flyger iväg. Och han står på taket och tittar hur hamstern flyger iväg och far liksom vidare. Och till sist så ser han inte mera hamstern. Och det här samtalet slutar med att han berättar att jag har alltid sedan dess funderat vad som händer med min hamster. Det var den här reprisen som spelades upp. Sen ringer en kvinna lite senare i samma jubileumsprogram och säger att jag kan berätta vad som hände med den hamstern. Det är nämligen så att jag var en liten tjej då. Och jag önskar så av min mamma och pappa en hamster. Och mamma total förbjöd. Hon sa att vi ska inte ha några hamstrar i vårt hus. Men jag ville ha en hamster och jag avslutar varje kvällsbön med gode Gud, ge mig en hamster. Mamma var strikt och sträng och sa att vi skaffar inga hamstrar till det här huset. Men så stod vi en dag på Hötorget i Stockholm. Vi var ute och gå på torget och titta på saker. Och så lyfte jag min blick upp mot himlen. Mamma, titta, vad är det där? Där kommer någonting. Och vi ser båda att det kommer någonting, en fallskärm. Och hon berättar att jag sträcker mig upp efter det och det kommer rakt liksom mot mig. Och där kommer en hamster i fallskärm. Gode Gud, ge mig en hamster. För Gud är allting möjligt. Han kan höra den minsta lilla bön. där alla andra förbjuder, där alla andra säger det är totalt omöjligt eller det blir inte av, det är inte aktuellt. Och där kom den genom skyn. Och det är alltså en true story, märk väl. Gud själv säger i Jesaja 55:8: mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar och hamstens vägar högre än jorden. Och högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. För Gud är allting möjligt. Hans kraft är inte begränsad. Och så kommer vi då till lärjungarna som hade gett allt för att följa Jesus. Petrus sa, se, vi har lämnat allt för att följa dig. Vad ska vi få för det? Och man kan tänka sig när Jesus hade sagt, följ mig. Antagligen så hade de haft många andra möjligheter att göra någonting av sitt liv. Följt med vänner som hade skaffat någon form av karriär. Men de hade lämnat allt och följt Jesus. De hade säkert gjort många uppoffringar i sitt liv. Kanske till och med den här unga rika mannen var bekant med dem. Kanske det var en klasskompis, vem vet. Kanske de kände honom, hade följt med hur det gick bra för honom. Hur han blev rik, hur han var populär. Kanske till och med lite avund, vem vet. Och lärjungarna hade ju inte bara hängt med Jesus, du vet, en eftermiddag, lyssnat på två predikningar och hängt med honom lite, utan de hade lämnat allt för att leva med honom, för att följa honom med hela sina liv. Har du någon gång själv frågat dig, eller jag har ibland frågat mig, att är det faktiskt värt det? Är det värt allt? Hudson Taylor, en känd missionär i Kina på 1800-talet, han förde under 50 års tid in 800 missionärer till Kina och grundade 125 skolor. Och man säger att som ett resultat av hans arbete i Kina på 1800-talet så vet man med säkerhet att åtminstone 18 000 människor blev frälsta. Och han var en man som hamnade att göra stora uppoffringar i sitt liv. Men han säger på det här sättet att inte en enda gång lyckades jag göra en uppoffring för Gud. För varje gång som jag gav upp någonting för Gud så fick jag erfara så mycket välsignelse att det stort överträffade det som jag hade behövt ge upp. Lyckades aldrig överträffa med mina uppoffringar Guds välsignelser i mitt liv. Och jag vet att också här så har många valt att bygga kyrka framom många andra saker. Du har gjort Sion till ditt andliga hem. Kanske du har gjort vissa uppoffringar. Du har lämnat andra saker åt sidan för att bygga Guds rike, för att bygga församling. Och det som Jesus säger åt sina lärjungar. Ja, ni har valt att följa mig. Ni har valt att ge allt. Att ge allt för Guds rike. Att ge allt för församlingen. Att ge allt för att andra människor ska få möta Gud. Och det han säger är att det är värt precis allt. Det är totalt ovärderligt. Det är priceless. Oberoende av vilken uppoffring du har gjort. Oberoende av om du har gjort svåra val i livet. Så se Gud de val du har gjort. Det kanske smärtar när du tänker på någonting i din historia. Men Gud har sett de val du har gjort. För att bygga hans rike. För att vara med och bygga kyrka. För att ge ditt liv åt honom. För att gå i dopet. Och det som Jesus säger. Det som Jesus säger åt den unga rika mannen. Är att det är värt allt. Om du så ger bort allt du äger, sen kommer du att följa mig, så det är värt det. Och kan du säga, det som man säger åt lärjungarna, hej, ni har gett allt. Och det är värt precis allt ni har gett, det är priceless. Matteus 19:29 till sist. var och en som för mitt namns skull har lämnat hus, eller bröder, eller systrar, eller far, eller mor, eller barn, eller åkrar, han kommer att få hundrafalt igen och ska ärva evigt liv.